Välkomna till Nyheter idag-podden med Johannes Nilsson, Jan Emanuel Johansson och Chang Frick. Om ni gillar den här podden och om ni gillar våran tidning överlag så bli gärna plusmedlem. Jag tänkte att vi skulle börja den här sändningen med att du, Chang Frick, du har väl fått en massa kukbilder skickade till dig på sista tiden, va?
Mm, det är korrekt. Det var ju det här att jag tycker att det, alltså, om jag ska backa bandet, jag skrev en text om det med, för jag har haft lite, vad ska man säga, lite lätt kaxig attityd på Twitter. Men det är ju för att den här irakiske försvarsministern som alla pratar om, som vi liksom, det finns ju ett bottenlöst hyckleri med den här mannen. Och det är att när han är i Sverige så här raggar han på Grindr och träffar massa karar och alltihopa. Ja, du fattar.
Mm.
Samtidigt så är han försvarsminister i Irak, ett land där det är väl typ nästan, kanske inte helt sista landet på listan, men nära botten, där du inte vill vara homosexuell. Och det är ju inte så att han sitter i regeringen och försöker liksom pusha den att bli lite mer liberal, utan han ansvarar för de här människorna. Alltså, just nu pågår stora demonstrationer där människor skjuts ihjäl. Och de här människorna, många av dem vill ju ha, alltså de är trötta på korruption och all skit och liksom ingen transparens eller öppenhet och hela det här. Men hela det åsiktspaketet, det är liksom, det är att de vill ju bli mer västvärlden, många av dem. Det finns ett väldigt stort hyckleri i att å ena sidan och vara i Sverige, ta del av de friheter som finns här. Här kan man ju liksom vara homosexuell och ragga på killar och allt. Det är lugnt liksom. Det är liksom, ingen bryr sig. Det är fullt tillåtet. Samtidigt så åker jag sen tillbaka till det här landet, Irak. Sitter i regeringen, chef över militären. Och liksom sätter in vapenmakt mot den egna befolkningen. Som vänder sig mot liksom en korrupt regim och hela den här biten. Det blir ett väldigt hyckleri i det hela. För det här att ha friheten att vara homosexuell hänger ihop med breda syn på att individer ska ha frihet och liksom, samhällssyn, statens roll och hela den här biten. Det går lite hand i, det blir ett jävla hyckleri från hans sida. Alltså ett extremt hyckleri skulle jag säga.
Mm. Och samtidigt vad jag har läst av dem som har irakisk bakgrund och sådär på Twitter och lite sådär, så verkar det ju som just det här med att hans dubbelliv som homosexuell är väl det som är den större skandalen i Irak, för att de är, vad det gäller det här bidragsfusk och sånt, så är de så cyniska där nere så att de tycker att ja, alla ministrar är ju skurkar, det där är inget nytt ungefär.
Ja, visst, så är det. Det här är länder som är djupt konservativa på många sätt. Men man ska inte glömma att det finns en yngre generation, även i länder som Irak, som är mer, liksom, vad ska man säga, samma med det tankesättet som vi i väst har. Det ska man inte glömma. Och många av de här demonstranterna, det är också ungdomar. I väldigt hög utsträckning som liksom är förbannade på den här liksom regeringen. Och just det, när man ser att liksom det sätts in vapenvåld och skjuter i några hundra som har skjutits ihjäl hittills. Och det är klart, när vi sitter och gräver i de här grejerna och vi snackar med folk i Irak och de berättar hela situationen, det gör ju inte en mindre förbannad heller. Men skitsamma, det är om det. Därför har jag ju kört ut väldigt mycket. Ja, men han är ju själv på Grindr och allt det här liksom. Vad fan håller han på med? Då har ju folk hört av sig, som en kille som själv har dejtat honom. Eller, ja, du fattar.
Mm.
Och han hade ju bland annat kukbilder då, dick pics på försvarsministern.
Mm.
Och på en av bilderna när han håller i härligheten, eller du vet, så har han ju en klocka på handen.
Mm.
Ja, och det man ser att det är samma klocka som man har på den här andra bilden, som är profilbild för Grindr. Så på det sättet så kan man ju se att det verkligen är försvarsministerns familjelycka som syns på just den bilden i alla fall.
Mm.
Jo, jag sitter på Iraks försvarsministers kukbilder.
Ja. Vad reagerar du på i första? Det är ju väldigt mycket i den här storyn, Jan Emanuel. Men vad tycker du är liksom värst med hela det här avslöjandet?
Ja, om man nu ska se det rent så här utilitaristiskt, vilket man ibland måste göra när saker och ting blir allt för påträngande, när man liksom, det är ganska lätt att gå igång emotionellt och tänka väldigt tråkiga saker om den här Al-Shamari. Men det som såklart är då är värst, det är ju att han också står åtalad, eller han är inte alls åtalad, han är anklagad för att ha dödat alltså hundratals demonstranter, där det finns en hel del film på när tårgasgranater går in och träffar folk som dör helt enkelt. Och där är ju han den ytterst ansvarige. Den anklagelsen blir ju, vad ska man säga, den blir ju på något sätt diffus i och med att det är hundratals. Det som kanske gör att ibland så krävs det ju, för att man behöver ju kunna känna sig in i de utsatta individerna. Och det är också där man lätt kan bli lite emotionell. Så där finns det ju också beskrivningar ifrån hans fru och också ifrån hans barn som är upptagna av polisen. Där han till exempel då när han har varit iväg och haft sex med andra, den här, bland annat då några av de här männen han träffat på den här sajten. Och då kommer han hem och det tycker ju hans fru inte är så angenämt, att han då inte håller sig inom äktenskapet utan är med de här andra männen. Och då säger hon ju det, att det där tycker jag inte så mycket om. Och då slår han henne, hotar henne. Samma sak så har ju barnet gett uttryck för att de är rädda för fadern. Det var ju något tillfälle när han låg och masturberade när mamman vaknade och skulle gå på toaletten och låg och pratade med någon av de här männen och masturberade samtidigt. Och hon tyckte väl att han kanske inte skulle göra så, och då hade han varit obehaglig mot henne. Det är ju... Läser man det här och säger att ponera att hälften av det här ligger i linje med verkligheten, så känns det ju inte som att det är en speciellt sympatisk person. Alltså någon som anklagas över att ha dödat människor som strider för de rättigheterna som Chang var inne på, som han själv vill åtnjuta. Det vill säga att få ha sex med även det egna könet till exempel. Så som det är självklart att man får ha i en liberal, i en demokrati. Medan han själv då sitter på en maktposition där han gör precis tvärtom. Och då också i det här landet, det var åtminstone så tidigare, jag tror att det fortfarande är så, att det är dödsstraff på homosexualitet. Och jag förstod så, när han skulle försvara sig vid något tillfälle, så sa han ju nej, men det var ju några som påstod att jag hade haft en sexuell relation med män tidigare under lumpen, men där blev jag ju friad liksom. Mm. Så att då, ja, nej, men det är så många saker som, och då att han då till på köpet är där och har bidrag, alltså att han har pengar ifrån Försäkringskassan. Nu hör jag ju själv hur långdragen jag blir, men jag kan liksom inte låta bli att det går igång. Man kittlas av att han då, samtidigt som så många människor i Sverige, alltså sjuka människor på riktigt, de stämplas ut. De får inga pengar. Alltså de blir verkligen lidande av ett system som har blivit överrumplat av kostnader på ett sånt sätt, så att sen har direktiv gått ut och man ska skära, och så har oskyldiga, sjuka människor blivit utan pengar. Så sitter den här så ofattbart vidriga individen med våra pengar och kastar så, och skjuter tårgasgranater på demonstranter så att de dör, när han har dragit ifrån sin fru som han har piskat på. Jag vet liksom inte vad nästa steg i Dantes inferno, liksom hur långt den här personen... jag stannar där. Tack.
Ja, men just det här med att man kanske då undersöker ordentligt någon sjukskriven trebarnsmorsa i Säffle, men då inte Iraks försvarsminister. Kan inte det handla lite grann om det här att leta efter bilnycklarna under gatlyktan? Om jag ser på det liksom större problemet med försäkringsfusk, det är ju mycket lätt. Det känns ju som det kanske är mycket lättare att undersöka folk med liksom svenska medborgarskap som är födda här och där man har väldigt bra koll och väldigt lätt att hålla koll på dem och kan liksom väldigt mycket om beteenden och kulturella koder och sådär, och att det kanske man kanske drar sig lite mer då för att kolla upp en sån här person där uppgifterna kan liksom vara svårare att verifiera. Vad tror du, Chang?
Jo, men givetvis är det så. Det var ju samma för oss. Ja. Du vet ju själv. Vi satt ju fan... Alltså hur mycket vi än hade som verkligen pekade på att shit, det är den här människan. Så var man ändå... Nej, stämmer detta verkligen? Har vi inte gjort något fel någonstans? Är det något vi... Alltså, du vet. Och så letar man ännu mer efter saker. Och jag twittrade om det med att det handlar ju inte bara om vad man har fått fram. Det gäller ju också att förstå vad det är man har fått fram. Vad det här betyder och inte betyder. Att man tolkar saker i sin... Alltså, det är liksom... Ja, får man ut ett myndighetspapper som säger något, men sen är det ju att förstå kontexten och allting och vilka slutsatser kan vi dra av det. Det där är ju såklart jättesvårt. Och det är också det här, det är samma anledning. Jag också tycker att många så här hugger på andra medier. Nyheter idag var först, nu var tre dagar senare. Vad kassan är. Liksom, det där är ju bara en idiotkritik. För att dels medier ska inte lita blint på varandra. Tvärtom. Man ska syna varandra i sammanhang. För att det är det som är att medier blir bättre. Är du med? Jag menar, Nyheter idag är väl en tidning som om någon är mediekritisk. Ska vi då kräva att andra, nej men mot oss ska inte ni vara kritiska. Nej, det vore ju vi hycklare. Så att det är klart att det får ta sin tid och folk bekräftar storyn på sitt håll eller kan, eller kanske höra av sig till oss och titta på vad vi har för material också för den delen. Det går ju helt okej, men det måste ju folk någonstans förstå att det är ett sensationellt påstående, det är tid att kolla upp, och ja, det är svårt, speciellt om det är annan kulturell kontext och allting, man letar på ett ställe där man normalt inte letar. Därför blir mycket också nytt, det går inte lika fort att slå fast. Så absolut.
Jan Emanuel, hur vanligt förekommande tror du att det här är? För vi fick ju höra till exempel i Studio P1 när du var med, Chang. Så var det ju en av Sveriges Radios korrespondenter nere i Irak som sa att det här är väldigt vanligt i Irak, att eliten skaffar sig liksom medborgarskap i andra länder.
Det var killen som jobbar för AFP, den franska nyhetsbyrån.
Var det han som dök?
Ja, det var på engelska.
Okej.
Men så är det vanligt där.
Så då är ju frågan alltså hur många andra sådana här människor, liksom regimmedlöpare och slaktare kan vi liksom ha i Sverige som ser det här som ett safe haven, skulle ni tro?
Jag tror nog inte att det regnar ministrar, det tror jag inte.
Nej.
Men däremot så är jag ganska övertygad om att om man tittar på hur vi profileras bland flyktingsmugglare, den information som går ut till människor som ska till Sverige, den information som Sverige faktiskt aktivt med skattepengar har gått ut och informerat om hur lätt det är att faktiskt få bidrag i Sverige, rättigheterna som du har i Sverige, så det vore ju väldigt, väldigt annorlunda om det inte blev så. Om man går ut och ber om någonting så här, ifrån Sverige och inte får det, så vore det ju märkligt. Det är ju bara genom att blunda så ser vi ju att bidragsfusket och bidragsutnyttjandet är väldigt utbrett. Bara genom att blunda kan man ju se att det är väldigt, många människor som har bidrag fast de egentligen skulle kunna arbeta. Och att tittar man då på de människorna som kommer ifrån ett land varifrån man flytt för att det är ett pågående krig och man är förföljd av olika anledningar och sen återvänder till det landet för att semestra. Bland annat, det är ju ändå lite annorlunda att kunna göra det. Till exempel som den här mannen då som nu är minister, som har flytt ifrån landet för att han är förföljd av olika anledningar och sen kommer han tillbaka och inte bara semester utan faktiskt det blir minister. Det är väl klart att det finns en hel del och vad ska man säga, anmärka på det systemet.
Mm. Men alltså man frågar sig ju, vad är det som har hänt? För jag menar, Sverige har ju sedan 1600-talet i princip varit kända för att vi har den bästa byråkratin och den bästa kollen på vår befolkning i världen. Det är ju fortfarande på många sätt så är ju England och USA till exempel fullständiga uländer jämfört med den koll som Sverige har i sina register. Så man undrar ju, hur kan det plötsligt bara uppstå såna här hål där Al-Shammari bara kan dansa in, ragga lite på Grindr och sen åka hem och skjuta demonstranter liksom. Hur är det möjligt?
Alltså, som man frågar får man svar, höll jag på att säga. Det här är ju en ganska enkel fråga. Det är snarare det enda som gör att frågan inte blir besvarad oftare än vad den blir är ju att den är känslig. Alltså vi har ett system i Sverige och jag skulle säga världens i särklass bästa system. Det enda som är lite synd är att systemet är anpassat till en tid som har flytt. Till ett samhälle som inte längre finns. Om man nu tittar på det här som det man ofta pratar om, det liberala begreppet folkhemmet. Så det är ju uppbyggt nationellt. Det här är ju uppbyggt för den svenska kulturen utifrån så som svenskar har varit och är. Och inte uppbyggt utifrån, och nu lägger jag inga värderingar i begreppet massinvandring eller en väldigt stor, där det har kommit väldigt, väldigt många nya människor till Sverige. Och att det att systemet skulle kunna fortsätta fungera i det nya Sverige, ja, hur skulle det kunna göra så? Det är väl som vad som helst. Alltså när ett system är uppbyggt för en sak och så blir det någonting helt annat. Det är ingen som egentligen, alltså hur skulle det kunna fungera? Så det är inte konstigt och det är inte komplicerat, utan det är bara känsligt.
Finns det något man liksom kan, finns det någon liksom någorlunda quick fix man kan göra? Alltså, ska vi ha en ny folkräkning eller ska vi ha sån här biometrisk identifikation? Eller, vad säger du, Chang?
Ja, varför inte?
För jag minns att någon gång när jag var liten hade vi en folkräkning i Sverige där man fick någon sån här papper som mina föräldrar satt och så där, gick i hur många bor i hushållet och sånt där. Det känns väl som det kanske borde vara lite aktuellt nu.
Frågan om alla kommer fylla i en sån.
Ja, vi kanske skulle börja med att låta våra system tala med varandra. Vi kanske skulle börja med att låta våra myndigheter ha kontroll på samma sätt så som det borde vara på, nu gör jag en ganska långdragen liknelse. Men ett stort problem på äldreboenden är att de gamla dör på grund av att de får väldigt många olika mediciner som slår mot varandra. När jag hade ett äldreboende en gång, så då var det första vi gjorde, det var att gå in och titta då på de här medicinerna som de gamla fått och så tittade vi vilka fungerar inte med varandra, så lät vi bara systemen prata med varandra så det blev en kontrollfunktion. Låt bara som ett första steg alla våra myndigheter som på något sätt delar ut pengar, samkör dem jämt mot alla individer så att man vet att det kan inte vara så i det nya systemet eller i det systemet som vi har, att man får en fråga så här, är det verkligen så här? Och man bara, nej, jag lovar, jag får inga flera bidrag än det här, så det är lugnt. Det räcker inte. Kontroll och uppföljning måste ske också på en individuell nivå. Försök att finna ett företag där man inte jobbar med kontroll och uppföljning. De företagen kommer aldrig att leva vidare och fungera. Precis så måste vi också jobba med individer och system i Sverige. Man kan inte vara så pass, vad ska man säga, naiv som man tror att man kan fråga en människa så här. Om du svarar ärligt på det här så kommer du få mycket mindre pengar. Om du ljuger, då har du möjlighet att få mycket mer pengar. Och då får du pengar ifrån system som du egentligen inte sympatiserar med eller på något sätt är lojal med. Alltså du känner inte ens som en tjuv om du tar de här pengarna. Det är väl, det är så kontraproduktivt och det skapar också dåliga människor. Alltså en tjuv blir lätt en tjuv då tillfället ges. På samma sätt är det med våra transfereringssystem, bidragssystemen. Ju lättare det är att fuska, ju dummare tycker folk att samhället är och ju enklare blir det att man också, ja, det är klart att alla andra gör det, varför ska inte jag göra det? Så mer kontroll, mer uppföljning.
Ja, och avslutningsvis, Chang Frick, tror du att du har lyckats fälla en irakisk minister nu då?
Jag brukar säga att jag tror ingenting förrän jag vet.
Mm.
Det är ofta min hållning, att jag drar mig jävligt mycket för spekulationer. Det är farligt och... Ja, det kan mycket väl bli så att han tvingas bort. Och det är... Mycket talar väl också för att det vi publicerat, så att säga. Medan nu när åklagarmyndigheten går ut att den utreds för brott mot mänskligheten och såna här saker. Och kombinerat med annan kritik mot honom. Ja, men du förstår hela grejen.
Mm.
Och sen visst, ironiskt nog, eller lust, eller vad man ska säga, uppgiften att han är homosexuell, ja, det tas emot som det, så som de tar emot den där nere, så att säga.
Mm.
Så det är, som man i Sverige säger på politikerspråk, en samlad bedömning kanske pekar åt det hållet. Men ja, om det kommer leda till att han avgår eller inte, det jag säger pass på det. Vi får se helt enkelt.
Ja, vi kan ju lugnt konstatera att den här sjukpenningen han fuskade till sig har ju kostat mycket mer än det har smakat för honom redan nu i alla fall.
Ja, det har det.
Jag skulle säga att om det blir så att den här osympatiska herren faktiskt faller från ministertaburetten tack vare Changs skriverier, så måste jag säga, då ska jag se till att vi går ut och så ska vi spendera flera stycken såna här bidrags... Alltså den summan, hur mycket kan han ha tjänat på de här? Han fick 5 000 spänn i månaden.
Ja, plus 4, det är 9 000 totalt.
Ja, ja, men då ska vi se till att gå ut och spendera en sån här månadspeng på att fira att han inte längre är minister och förhoppningsvis får ett straff i sitt hemland.
Ja. Med det löftet avslutar vi veckans avsnitt av Nyheter Idag-podden. Ses igen nästa gång.